Hej och välkomna till Besserwisser-podden!
Hejsan!
Vi känner ju att vi har så saknade den här veckan.
Ja, det har ju faktiskt varit 2 veckor till och med.
Ja, oj, tiden går fort, men det är roligt.
Ja.
Ja, idag så ska vi prata lite om vår utbildning till socionomer har vi tänkt.
Mm.
Men vi måste ju börja med att Jossan här ska få berätta det som var cliffhangen i för 2 veckor sedan, det avsnittet.
Det dramatiska avslutet om den värsta typ rasistiska upplevelsen jag varit med om liksom i verkliga livet. Så är ni beredda? Har ni laddat upp med popcorn?
Men gamla nu, 2 veckor gamla popcorn.
Ja, just det. Nej, men i alla fall, så här var det. Det var en, man kan säga att det var en ingift, eller jag är inte ingift, men liksom en typ ingift familjemedlem i familjen som var hemma hos mina föräldrar och åt middag. Det var för typ 2 år sedan snart.
Vänta, bara förklarar jag det nu, för middag i Skåne är ju mitt på dagen, men det här var på kvällen antar jag.
Kvällsmat, ja. Så. Mm. Eller hur säger ni i Skåne?
Alltså jag säger ju inte så, men...
Supper.
Ja, typ middag och kvällsmat.
Men jag ser ju men det var middag. Det man äter på typ vid 5-6.
Ja, okej.
Okay. Ja. Det är målet mat. Också den här andra släktingen som den här ingifta släktingen är ingift med.
Ja,
var där. Men vi kan ju kanske säga, kan inte du komma på någon namn bara som jag kan kalla dem här så att jag slipper göra det så invecklat?
Typ Aron och Beata.
Aron och Beata, perfekt. Mm. Ja, jag ska skriva ner det så att jag inte gör mig själv väldigt konfinerad. Okej, så här var det. Vi kan säga att den här ingifta då heter Aron.
Okej.
Och han och den här, min släkting heter Beata.
Mm.
Då var Aron där och åt middag hos oss och Beata. Och så eskalerar, vi har liksom en debatt eller liksom en diskussion om typ, ja men politik eller så, en ganska lugn och sansad diskussion, men ändå en diskussion. Och sen så bara eskalerar det från typ ingenstans. Eller jag känner mig liksom lite spänd ett tag för att jag märker att det finns vibbar av ganska så främlingsfientliga åsikter. Liksom som ligger och pyr någonstans. Men det är ändå ingenting som man riktigt kan liksom sätta fingret på. Och sen så plötsligt från ingenstans i princip så säger den här Aron då med typ armen ut över hela köksbordet likt en, en sån där hälsning som jag inte vill säga namnet på. Typ, araber vill jag bara se som mat till grisarna.
Alltså skämtar du med mig?
Nej, jag skämtar inte. Och jag...
Det låter som en film.
Ja, alltså, jag förstod inte vart jag skulle ta vägen. Så att jag bara reste mig och bara, okej, jag kan inte bidra något mer i den här diskussionen. Och så tänkte jag gå därifrån, för att jag klarade inte att hantera det på ett bättre sätt. Vilket jag ångrar, men det var verkligen så här, det bara, usch, vilken hemsk känsla det var. Så, men det slutade i alla fall med, jag orkar inte dra hela allt. Men Nej. Det slutade med att jag stod och grina i köket och skällde ut henne, honom. Aron.
Aron,
ja. Men,
men alltså, för jag... Det är
jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv, tror jag. Som då.
Alltså, nu så ska vi inte prata om det här avsnittet, men...
Jag kan vara skönt att få lite feedback ändå.
Ja, och så tycker jag att det är så svårt, alltså hur man ska hantera den här liksom vardagsrasismen som man ändå kommer över liksom ofta.
För att jag känner, men det var ju ändå inte så här vardagsrasism.
Nej, jag menar inte vardags, nej. Utan jag menade mer liksom den här rasismen som kommer i vardagen, inte liksom vardags,
jag förstår.
Och då tänker jag liksom, det är så svårt när det är någon som man kanske umgås med, liksom släkt med till och med.
Mm.
För då har man ju något så här osynligt band. Och då tycker jag ändå den här tekniken att man typ, nej, jag vill inte lyssna på din skit, jag går ifrån. Mm. Alltså att den är acceptabel i sådana sammanhang. Men att man kanske ibland ändå ska försöka ta diskussionen på en bra nivå.
På en saklig nivå, precis.
Ja, precis. Men ibland så blir jag så här, nej, alltså man orkar inte lyssna för man kommer ändå liksom ingen vart. Nej. Och det blir ju dumt, men alltså, man är ju inte mer människa.
Nej, och just liksom när det blir så uttalat, det var liksom så, jag var inte beredd på det heller.
Nej.
Och det är man ju sällan när sånt här dyker upp, för man tänker ändå att människor ska ha lite mer vett i skallen än att säga sådana saker. Men ja, nog om det. Jag kan ju säga att det var en av de värsta händelserna i mitt liv dock. Tror jag.
Mm.
Ändå starkt. Mm. Det var det. Spännande.
Det var det. Det var cliffhanger, ja.
Vad är dagens tema då? Du sa det.
Dagens tema är att vi ska prata lite om vår utbildning.
Mm.
Och lite vad som, ja, kanske vad som är bra med den, vad som är dåligt med den, vad vi saknar, vad vi vill ha mer av, ja.
Och lite framtidsdrömmar och lite anledningar och sånt också kanske till,
ja,
till varför vi är det vi är. Det är ju så att båda vi går ju socionomprogrammet, men vi läser ju på olika orter och olika universitet.
Precis.
Jag läser ju då vid Umeå, som jag tror vi berättade förra på den. Men det kan vara bra att få en liten update.
Precis. Och jag läser då i Helsingborg, fast via... Alltså via Lunds universitet, det är campus Helsingborg.
Just det, just det. Så utbildningarna skiljer sig åt en hel del kan man ju se.
Alltså jag skulle ju tro, jag vet inte det här, men det har jag hört mycket att alltså på Lunds universitet att det är mycket mer så här forskarinriktat.
Okej, okay, jag tycker att vi har så sjukt mycket forskning.
Okej, okay, då kanske ni har det också, för jag har hört liksom, fast det är för sig kompisar som läser till sjuksköterska.
Mm.
Som säger liksom att det är Lund där det är mycket så här, oh, man ska forska och det är massa forskare som föreläser. Och på andra ställen är det mer liksom sjuksköterskor och mer...
Mer praktiskt liksom.
Ja.
Ja. Nej men, så det skiljer sig väl åt på vissa plan. Men annars så liksom rent övergripande måste man väl ändå säga att det är mycket som... Själv innehållsmässigt är det mycket som är likt och samma. Annars hade du inte hetat samma sak, tänker jag. Så såg jag en bild. Men du sa ju förra avsnittet att du sökte dig till det här för att du vill hjälpa människor.
Eller ja.
Var det liksom det som var den utlösande faktorn för att du sökte dig till? Jag menar, det finns ju andra yrken också där man hjälper människor.
Ja, alltså, det var faktiskt så här. Jag satt och hade en livskris, kan jag kanske inte säga, för det var inte riktigt. Men jag visste inte riktigt vad jag ville göra i mitt liv. Och jag minns hela den här situationen så väl. Jag satt hemma med mamma vid köksbordet. Och jag har alltid sagt så här, bara, jag ska inte bli som mina föräldrar. Som typ alla säger på något naivt sätt.
Mm.
Nej, och så hade vi pratat. För då jobbade jag på förskola. Det gjorde jag. Men det ville jag inte göra resten av livet. Vi satt där och bara, vad skulle jag göra? Och jag hade ju fått för mig att jag ville bli sjuksköterska. Men nej, det ville jag inte bli. Det kändes liksom... Nej, det passade liksom inte riktigt mig ändå, kände jag. För när jag jobbade med barnen så kände jag att... Alltså att jag tyckte om det. Men alltså det kändes som att det fattades en bit i det arbete man gjorde där.
Mm.
Det är ju klart att man gjorde skillnad där, men inte på det sättet som jag kanske tänkt mig att jag vill arbeta.
Okay.
Och så kom det ju sig att vi ibland hade kontakt med socialtjänsten i vissa olika ärenden.
Mm.
Och då kände jag att det var så konstigt att inte följa med alltså i utvecklingen av ärendena på något sätt.
Just det, på grund av tystnadsplikt och sekretess
och sånt. Ja, och det kändes som att man bara lämnade vidare någonting och sen visste man inte så mycket mer. Och det har ju inte gjort med så att jag var nyfiken på att hon måste veta vad det hände, alltså så. Utan mer att jag kände att, nej men oj, alltså kan jag inte göra något mer? Det blev lite, bara tog stopp och sen fick jag liksom acceptera att någon annan fick göra det på något
sätt.
Nej, så satt vi i alla fall då där hemma, jag och mamma pratade och var lite så, jag har vad ska jag göra? Så mamma bara, men du kanske ska läsa socionom? Och jag bara, aldrig i livet! För min mamma har ju varit det då sen, hon läste faktiskt i Umeå också, det är lite roligt. Hon blev väl klar på 80-talet någon gång, så det är ju ett tag sedan. Men så, ju mer jag tänkte på det, så tänkte jag att nej, men det skulle nog faktiskt passa mig. För att man kan göra mycket olika saker. Och även om jag läste liksom naturämnen på gymnasiet, jag har alltid varit så intresserad av människan och människor ändå. Det har funnits liksom där någonstans.
Just det.
Och så tänkte jag att man kan ju alltid prova, trivs man inte så hoppar man av.
Mm.
Och så älskar jag första terminen, det var jätteroligt. För då jobbar vi mycket med så här normer och normalitet och olika, ja, lite, början på lite olika teorier och lite sånt.
Mm.
Sen kom jag andra terminen, men ja, det är en annan historia.
När juridiken kom in i bilden.
Nej, då hade vi psykologi.
Ja, okej.
Okay. Sen hade vi juridik.
Ja, det bara går ut för.
Ja. Nej, men alltså juridiken var faktiskt väldigt intressant. Det var nästan så jag bara, varför hoppar jag inte på juristprogrammet istället?
Okej, okay, du kände så.
Ja, men sen kände jag att det skulle nog blivit för enformigt för mig.
Mm.
Alltså jag är ganska rastlös ibland. Så okay. Jag känner att hade jag utbildat mig till förskollärare så känner jag att jag hade nog blivit rastlös. För att man kan liksom inte göra så mycket olika saker, kände jag. Det kan man ju i en viss mån.
Grad, ja. Mm, precis.
Men socionom kände jag liksom. Men
där finns inga begränsningar.
Alltså. Nej, men hejsan hoppsan, då kan jag börja här på ett behandlingshem. Sen kan jag vara enhetschef för ett äldreboende. Och sen så kan jag gå vidare och jobba i familjerätten. Alltså jag kände bara, möjligheterna.
Ja, men det är ju så. Det är ju faktiskt, precis som du säger, det är ju kanske en av de allra bredaste utbildningarna som finns ändå.
Mm.
Det har ingen vetenskapliga belägg för att det är så. Men det känns ju så utifrån precis. Det jag har fått höra liksom, och upplevt själv. Vi läser ju väldigt många olika ämnen.
Precis.
Så. Psykologi, som vi sa, juridik, statistik och hela den biten lite grann.
Vetenskapsteori.
Precis. Det gör man väl i och för sig på de flesta universitetsutbildningar.
Ja.
Och sociologi inte minst såklart.
Men det läser inte vi så jättemycket.
Ni gör inte det?
Nej.
Nej, okej, inte vi heller så jättemycket, men lite. Det går liksom ändå in i det
hela tiden. Det gör det ju.
Samhällsstrukturer och saker.
Vi har ganska många lärare som undervisar som är sociologer.
Mm, så är det ju.
Mm.
Det, ja, nej men så är det ju. Du, men för att återgå då till anledningen till att du sökte, det var ju ändå lite slumpartat ändå. Ja. Eller det var liksom så här att din mamma
liksom kommer kastade ut kloka. Det, ja.
Mm. Ja, precis.
Men du själv då? Kom det
ja, precis. Jag har ju alltid hela mitt liv varit såhär, jag hatar människor, jag ska isolera mig, jag ska bo i en stuga i skogen och ha fåglar, typ. Typical cat lady, typ. Jag har ju också alltid varit väldigt intresserad av samhällsstrukturer och politik, inte minst. Och ja, men sådana saker det, som rör liksom samhället. Och jag ville väl typ bli såhär, något helt annat, statsvetare typ, eller något sånt annat flashy. Men ja, det var väl mest tillfälligheter att jag hamnade på socionomprogrammet, för att det var den enda utbildning som liksom fanns dit jag då flyttade. Och i Norrbotten. Och jag läste flexutbildning i... Vad är det? 5 terminer? Ja, 4 terminer. 2 år.
Okay.
Till att börja med. Från då Umeå universitet. Fast jag pendlade till Luleå från Piteå, där jag bodde. Och hade liksom all utbildning i princip förlagd till liksom internet och föreläsningar via en webbportal och så här. Så att det var... Ja, det var inte riktigt så här det konventionella... plugg, eller liksom såhär studentlivet. Men nu har jag då flyttat till Umeå. Och nu är jag faktiskt i Umeå. Sist vi pratade så var jag i England fortfarande. Men nu är min praktik där slut. Och jag har flyttat till Umeå. Och nu så bor jag här och pluggar här på campus. Och älskar det efter första veckan. Gud vad härligt det är att...
Ja, men det blir ju en annan liksom gemenskap när man ser när man får träffa.
Ja.
Alltså folk, mycket mer. Man pratar med människor som är intresserade av samma sak som man själv. Och man liksom...
Exakt. Och att bara så här få live-föreläsningar och träffa lärarna.
Imorgon ska jag ha en föreläsning med en av mina favoritföreläsare som jag tror du också har tyckt om.
Jaså? Vad handlar det om då?
Det handlar om våld i nära relationer.
Mitt bästa ämne.
Mer så som du, när du pratar om struktur börjar komma på det. För mer liksom... Ja, alltså det strukturella och vilka teorier och så som kan vara bakom det.
Mm.
Och den, hon som föreläser där, hon är, jag tror hon är doktor i genusvetenskap.
Okej.
Och vi har haft henne innan på termin 1, så det var väldigt länge sedan när vi läste feministisk teori.
Mm.
Men hon är väldigt så alltså, bra på att fånga med alla och pratar om liksom feminism som att den, någon som inte var det verkligen skulle bli det efter att ha bara lyssnat på henne. För hon är så, man bara... Ja, nej, det är verkligen så inspirerande. Så jag satt och läste nu en, jag vet inte vad man ska kalla det. Hon hade gjort en undersökning på ett boende där man tog hand om män som slår och kvinnor som har blivit slagna. Och vice versa.
Yeah.
Så den sa, jag läste nu i förmiddag, så jag bara blev så här: åh, vad gud vad jag längtade att gå på den föreläsningen. Jag vill bara veta mer. Och det är härligt att man känner så. För om någon lyssnar som inte riktigt går på universitet, så kan jag säga det, det är inte alltid man känner så när man ska gå på en föreläsning, om vi säger så.
Inte alla gånger.
Nej.
Men det som är intressant, apropå så här, feministisk teori och sånt, som du sa.
Mm.
Och att vi också läser väldigt mycket om samhällsstrukturer som baseras på någon slags ojämställdhet och könsmaktsordning och sådär. Så är det ju intressant att titta på fördelningen av studenter i socionomprogrammen. Ja. I alla fall i min klass. Vi är typ 150 eller något sånt där nu i min klass. Och det är väl typ så här 15 män och resten är kvinnor.
Mm. Alltså vi är ju, nu är vi typ av 40-någonting i min klass. För det är ganska många som har sålats bort. Och vissa har bytt studior till Lund och så.
Mm.
Men vi är kanske 10 män.
Ja.
Kan det stämma kanske? Mm. Men sen, jag tänkte på en prat om feministteori. För det läste jag i den här rapporten eller avhandlingen, när man skulle säga. Och det var väldigt intressant. För där sa de som jobbade på det här boendet att de vill liksom inte uttala sig och säga att de använde sig av feministisk teori.
Mm.
För att, eller feministteori, som att det liksom bara vore en. Men ja, strunt samma.
Mm,
nej, men att man inte vill andas i det, för att man typ då, bara genom att säga det, så upplever männen det som att man tar kvinnans parti.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Det var lite intressant ändå. Så att det behöver ju inte, alltså det innebär det ju inte.
Nej, men det är väl återigen en okunskap om begreppet som sådant.
Ja, precis. Men jo. Men då tänkte jag väl klart, om man kommer till en sån klinik och så säger det första man blir mött av att här jobbar man med feministisk teori, då som man kanske man blir lite såhär, jaha, vad handlar det här om? Att man inte vet.
Mm, precis.
Och att man inte ville skapa den liksom spänningen redan i början.
Nej, just det. Det kan ju för sig vara bra att inte bara uttala saker, samtidigt som det i sig också skapar, tänker jag, någon slags... Alltså det bästa är ju när saker och ting är transparenta. I alla fall tycker jag att precis. Det är så. Alltså när man har alla kort på bordet och man vet vad som erbjuds och man vet vad som kommer att hända. Och så får man se... Och så får väl individen liksom försöka tackla det på bästa möjliga sätt. Och att också omgivningen stöttar upp och hjälper till. Liksom hjälper individen att tackla det. Men... Ja, det där är ju jätteintressant, hur man ska liksom skylta med liksom värdegrunder. Så.
Ja, det var väl lite som vi pratade om alltså i förra avsnittet. Mm. Att beroende på vem som använder ordet så betyder olika saker. Och då, alltså jag tycker det är jätteintressant till exempel social konstruktivism som vi håller på jättemycket med.
Ja.
Och det betyder ju, för en lyssnare så betyder det kort sagt att man konstruerar sin verklighet. Att inget finns liksom, utan man gör verkligheten. Mm. Eller vad man ska säga. Det kan man väl säga kort.
Ja, det är bra att du berättar även för mig. För att jag har tappat bort alla sådana fancy ord.
Nej, och praktik. Då pratar vi mycket om det här med ord. Alltså att det är orden som gör vår verklighet.
Mm.
Alltså språket skapar kunskapen.
Mm.
Åh gud, vad jag låter som en där flummig teoretiker nu.
Ja, men det här är det bästa jag vet. Jag älskar sådana diskussioner. Fortsätt.
Ja. Men jag tänkte på det här fenomenet att man byter benämning på olika saker i samhället. Och man byter ord för att det ska liksom låta bättre. Eller hur man bättre eller sämre, det beror ju på. Mm. Men i alla fall så satt jag och diskuterade med mina föräldrar om det här med tiggare och romer. Och vad man liksom har kallat dem för genom tiderna.
Alltså som liksom en...
grupp.
Unisongrupp, liksom. Att det är samma sak.
Ja, alltså okay. Det vet jag ju att det inte är. Men man gör ju ofta det i typ tidningen. Man skriver det på tak och sånt.
Mm.
Så skriver man ju tiggarna eller romerna. Och man skriver ju till exempel inte zigenare längre.
Nej.
För det säger man inte.
Nej.
Men nu har man börjat använda EU-migranter istället.
Mm.
Som det. Ett begrepp. För liksom den här gruppen människor som kommer hit och tigger. Om vi nu ska se dem som en homogen grupp.
Och då... Exakt, homogen var ordet jag sökte, jag var unison.
Ja.
Ja. Tack.
Men då tänker jag, alltså, det blir också i sin sak liksom utanför skapande, det var inte så vackert ord, men ja, så i alla fall.
Mm.
För att man menar ju liksom inte de som har flyttat hit från Paris till en lägenhet i Stockholms innerstad.
Nej, just
de
det.
Kallar man inte för EU-migranter, fast det är de ju.
Mm.
Eller?
Ja, absolut.
Nej, men och det är ganska intressant det här med hur man ändrar ord och dess innebörd med genom att bara säga något annat. Som typ nysvenskar sa man innan.
Mm.
För att invandrare inte lät så bra, tyckte man.
Mm.
För att det liksom får en negativ klang.
Ja, precis. Men det är ju egentligen bara strategier för att komma runt ett och samma problem hela tiden. Mm. Det är ju liksom alltid de som kommer från andra länder, och då är det alltså i synnerhet vissa andra länder som alltså det är något negativt kring det, och det har alltid varit. Och för att liksom undvika att ytterligare spä på den liksom negativiteten, om man ska säga, så byter man ju ord på saker och ting för att det ska vara lite mer PK liksom, eller för att det ska kännas bättre för
liksom, en själv att säga det
liksom. Ja, men för den privilegierade vita svensken. Mm. För att den ska liksom, ja, nej, det är intressant, men det är ju fortfarande samma problem kvarstår ju, för när det är, för liksom innebörden av ordet är ju den exakt samma som tidigare begrepp eller ord som man har använt för att beskriva samma saker, samma företeelse. Så att det är ju liksom bara ett spel hela tiden mot tiden, när tiden ska hinna ikapp och när resten av samhället ska hinna ikapp. För då förflyttas ju liksom alla fördomarna från till exempel tiggare till bostadslösa, eller man ska säga, och så vidare och så vidare.
Ja.
Och det... Just, nej, fortsätt.
Nej, min lärare sa, när du sa bostadslärare, bostadslösa, det var också, det pratade vi också om. Och då sa hon liksom, varför pratar man om dem som hemlösa?
Mm.
Istället för att liksom belysa bostadsbristen kanske.
Mm.
Eller alltså att det är bostaden som fattas. Och att, precis, det inte är liksom personen som är personens fel.
Mm. Det där tycker jag också är intressant. Jag har hört någon diskussion om det där att, och jag, sen dess, så försöker jag använda begreppet bostadslösa framför hemlösa. För att liksom ett hem kan man ju ändå ha någonstans, liksom ett imaginärt hem,
typ. Ja, precis.
Alltså att, eller liksom
alltså ett hem behöver inte vara ett hus.
Liksom. Exakt, det behöver inte vara en byggnad. Ett hem kan ju vara liksom en plats eller bara en, liksom en mental,
ja,
mental fas i livet, typ. Ah, jag är så trött idag, jag kan inte tänka, jag kan inte prata, du får ursäkta.
Ja, men ska vi gå vidare lite med, komma in på det spåret med utbildningen igen, tänker jag.
Ja, det är lätt att man fastnar i de här diskursanalyserna.
Ja. Om det är någonting vi kanske saknar med utbildningen.
Saknar med utbildningen, ja. Får jag köra igång eller?
Ja, kör du. Shoot.
Jag saknar, för jag är fortfarande inte, alltså jag vill ju inte vara socionom. Det är det värsta jag kan tänka mig i livet, att sitta på SOS och jobba på ett kontor. Alltså det finns inget jag, alltså, mer ogärna gör i hela världen. Och därför är det ju intressant att jag går den här utbildningen. Så att jag saknar väl egentligen typ saker som finns på andra utbildningar. Typ musik och lite mer psykologi kanske, lite mer statsvetenskap och lite mer politik och lite mer såna grejer. Men det är ju inte programmets fel, det är snarare mitt fel som liksom är för intresserad av andra saker och inte alls särskilt intresserad av det här. Däremot det jag tycker är, om jag får svara på den frågan, istället vända på steken och säga att det bästa med utbildningen och det som jag tycker är viktigast att ta med, det är ju alla de här som du sa, om liksom samhällets strukturer och system och hur allt är uppbyggt och inte minst sociala normer och hur människor fungerar i grupp och som individer och så vidare. Det tycker jag är liksom utbildningens kärna och det bästa. Vad saknar du?
Alltså jag tycker att det är lite tråkigt. Jag kan ju tänka mig att sitta där på ett socialkontor. Men jag tycker att det är lite tråkigt att det är så himla inriktat på att alla ska göra det. Alltså de många övningar vi har är liksom formade som att alla ska bli socialsekreterare, oavsett om du är på ekonomiskt bistånd eller missbruk eller barn, unga och så.
Mm.
Utan att det är som liksom fokuserat på att det är det man ska göra. För att en dag hade vi en från frivården som var föreläste. Och då var det liksom så här: wow, det här kan man ju också göra. Men man får liksom inte riktigt upp ögonen för det. För det är så himla fokuserat på att man ska sitta på ett socialkontor, tänker jag.
Mm.
Sen, jag tycker också om, som du berättar, så att man med, alltså, teorier om system och allt möjligt. Men jag tycker att det behövs. Alltså vi hade ju nu en uppgift där man fick göra en barnavårdsutredning själv.
Yeah.
Eller i grupp gjorde du det. Och det är också så format mot socialtjänsten, liksom, vad man ska göra där. Men jag tycker att det är bra med sådana liksom verklighetsförankrade övningar. För det är liksom ändå bara 3,5 år. Och sen ska man liksom veta hur man gör de där grejerna. Det är väl klart att man får introduktion så på arbetsplatsen.
Mm.
Men jag tycker det är bra att göra liksom sådana praktiska grejer. Att man får träna på hur man ska göra vissa grejer.
Precis. Det håller jag med om.
Så nu, den här, nu läser vi en kurs på 15 högskolepoäng. Och sen har vi en kurs till den här terminen. Och då ska vi läsa liksom samtalstekniker och sånt.
Mm.
Och då, som jag har förstått det, är det väldigt mycket så att man ska träna sig i samtal och man får, ja, göra lite olika övningar. Och det tycker jag ska bli väldigt bra, för det har jag saknat lite. Att, för jag kan ju känna så här att jag kan undra hur vissa personer som både läser och har läst socionom, hur man liksom, alltså man kan inte prata med en människa liksom i en grupp med en klasskompis. Hur tänker man då att man ska klara det när man jobbar, alltså med en främmande människa som kanske inte ens tycker om dig för att du håller på att ta dennes barn eller alltså något sånt.
Mm.
Så därför tycker jag att den övningen är viktig, även fast man kanske gör den då alltså tillsammans med de man känner, men att det är viktigt att man liksom får känna på.
Verkligen.
Ja.
Det tror jag också är, alltså det här med samtal, det har vi också haft träning i, men vi har haft det liksom över en utspridd period. Vi har haft liksom lite duttar i varenda år snarare.
Okej.
Okay. Än en, mm, en hel kurs.
Okej. Okay.
Men det där är ju, alltså jag tror ju att det är liksom ett gott samtal, eller liksom en bra introduktion eller inledning till en kontakt, är ju ofta då genom språket såklart, är ju helt avgörande för hur den liksom fortsatta kontakten med klienten eller brukaren versus socialsekreteraren eller socionomen eller vad det är, utfallet på den. Precis. Alltså hur det ska gå. Och det är ju jätteviktigt att man vet, ja, men har lite verktyg att ta till i svåra samtalssituationer. Det är ju väldigt vanligt faktiskt att en vi säger brukare för enkelhetens skull, kommer till en socionom och vägrar prata, eller vägrar, men alltså inte kan, yeah, prata eller vill prata eller vågar. Och att då ha verktygen att inte flippa ur och bara lämna rummet och typ börja grina, som,
yeah,
det är inte det bästa och inte så professionellt, utan att faktiskt ha, liksom ha teoretiska verktyg med sig och kunna tillämpa dem, liksom nysta fram lite. Det låter som en helt magisk,
yeah, sfär. Nej, men jag förstår du mer.
Men det är jätteviktigt, tror jag.
Och sen saknar jag, det vet jag för sig inte om det kommer, det kan komma senare till mig, men lite det här med hot och våld, alltså mot en själv.
Ja, just det.
Och jag är kanske lite skadad, så min pappa, han är ju säkerhetschef, så jag är ju så. Ja, jag vet ju den allt, nej men alltså jag, det är så, det har varit ganska mycket fokus på det liksom, eftersom jag känner till mycket om det.
Ja.
Och så känner jag att jag saknar det lite i utbildningen, för att det är liksom ganska, man jobbar ändå ganska utsatt i många yrken man kan ha som socionom.
Ja, verkligen. Det måste ju ändå vara, räknas till ett av de liksom mest utsatta yrkena, tänker jag.
Precis. Och då tycker jag att ofta om vi har någon som då föreläser från fältet, då frågar jag också någon bara, hur är det med hot och våld? Och så bara, nej, det är inte så vanligt att man är utsatt, men det är klart att man tänker på det.
Mm.
Och sen är den frågan liksom överspelad. Mm. Alltså jag hade velat ha att man kanske, alltså inte en hel kurs om hot och våld, men alltså att man kanske hade, alltså någon föreläsning om det, liksom. Så vilka teknik, det kanske vi kan göra nu på samtal, det vet jag inte om det kommer nu på samtalskursen, det kanske det gör.
Mm.
Men det har jag tänkt på, att det borde liksom komma tidigare, för det är en ganska viktig del av jobbet, kan jag tänka, att man som människa klarar av sådana situationer.
Precis.
Och att man då får veta vad som faktiskt kan hända.
Ja, men å andra sidan är det ju väldigt svårt att säga det här kan hända som, i yrket som
socionom,
för det vet du ju aldrig, det är ju alltid olika i varenda möte, varenda sekund. Men som du säger, det är ju väldigt bra, även där har då liksom.
Men så tänker jag alltså, på bara sådana här enkla tekniker, alltså som till exempel, om du ska ha ett samtal med någon, se till att någon alltid vet att du har det, och på ditt kontor, se till så du inte sitter liksom, så att ditt skrivbord är så att du sitter fast liksom, du inte kan komma därifrån, alltså att det så var lätt du, alltså sådana grejer, alltså sådana tips.
Ja, det där är ju också väldigt tekniska saker som liksom vem som helst kan fixa, tänker jag. Ja. Om man bara har lite liksom eftertanke. Men det som jag tycker är mer intressant i de här lägena är ju hur man tacklar situationen rent socialt, på ett socialt sätt. Ja. Liksom, bortsett från liksom hur man ska ha sitt skrivbord eller hur man ska ha dörren och hur man ska ha larmknappar här och där och så. Utan att hur man faktiskt hanterar situationen som uppstår genom sociala medel.
Ja, absolut, absolut. Men så. Jag känner att jag saknar lite båda delarna.
Ja, jag förstår.
Men vi hade, och jag tänker det också hur man liksom själv, som du sa, om man ska vara professionell, för man kanske bara vill och gråta.
Mm.
Och att det, vi hade en bra föreläsning med en kvinna, och hon berättade då om sin egen liksom karriär som socionom. Mm. Och då sa hon att det viktigaste nästan det här jobbet är att ta reda på vad man själv är rädd för och vad man själv inte klarar av. För hon hade då jobbat, alltså i socialjouren. Och så skulle de då göra ett omhändertagande och det hade varit mycket skrik och bråk och så. Och så hade det följt med en kvinna då från socialtjänsten i den staden. För att som tänkte att men det är bra om hon följer med, för hon känner ju familjen liksom.
Mm.
Men då när hon hade träffat den här personen med barnet som hon skulle omhänderta, så hade ju den personen bara stått och skrikit på henne. Och hon hade bara börjat skrika själv och sprungit därifrån.
Oj.
Och satt sig i bilen.
Och undrat de, liksom, vad hände där?
Ja, och då hade ju de som jobbade på socialjouren sen då gått efter och liksom pratat med henne så, vad som hade hänt. Och hon bara, nej men jag klarar inte det här. Alltså jag klarar inte det här.
Nej.
Det funkar liksom inte i såna här situationer. Och då menade hon då, min föräldrar som hade varit med och sagt att det skulle hon ju sagt innan vi åkte.
Mm.
Då hade hon ju inte behövt göra det. Alltså följa med ut dit.
Precis.
Så att det är liksom viktigt att känna. Alltså så, känna efter innan vad man, oj det här har en svårt, det här måste jag jobba med själv liksom.
Mm.
Och jag känner, för min egen del så behöver jag jobba med, alltså jag är, alltså jag vill inte säga konflikträdd, för jag kan ta en konflikt, men jag gillar inte när det är konflikter omkring mig.
Nej.
Men jag har analyserat det här för att jag tror att det är mer när det liksom i det personliga livet.
Just det.
Och jag tror att jag kan, alltså jag kan hålla. Och det är mer om jag vet att nej men nu kanske jag gjorde något konstigt. Jag kanske inte skulle ha sagt det där.
Mm.
Och då känner jag liksom att det är skitjobbigt. Men jag tror att när jag jobbar så blir det liksom annat.
Jag tror att det blir en viss distans.
Precis.
Till liksom saker och ting. När man liksom ser sig själv ur ett professionellt perspektiv. Ja. Jag. Så känner jag också.
Och hoppas det.
Ja, jo men absolut. Det tror jag. Då kan man liksom också gömma sig lite bakom den masken. När det hettar till.
Men jag känner det. Det är väl lite så här typiskt svenskt också att ta illa vid sig liksom när det händer saker. Man vill inte gå in i konflikt. Allt ska vara lugnt. Alla ska vara sävliga och snälla mot varandra. Eller?
Jag tycker det är intressant när du säger typiskt svenskt. Jag är extrem motståndare till nationalism och sånt. Men hur tänker du att det är typiskt svenskt?
Nej, men jag tänker så här, vi vill inte, alltså om vi är på en restaurang.
Mm.
Så säger man liksom inte till om maten är för salt eller om det är dåligt. Någon kommer och frågar hur det smakar. Man bara, ja det smakar bra.
Men tror du inte att det där bara har med liksom normalt hyfs att göra? Jag vet jättemånga som skulle typ kunna vara sådana där bittra människor som bara... Jag har betalat 5 kronor.
Men jag tycker jag liksom, om man är i ett sammanhang och pratar med människor tycker man så ofta hör att bara... Ja men jag fick så dåligt mötande och bla bla massa. Alltså man bara, sa du det då? Nej, jag skulle göra det? Jag vill inte komma på kant med någon.
Nej, men precis. Men har inte det där att göra med att du kanske liksom hänger mest med människor som kommer från Sverige? Om du hade bott i liksom England, for example, så hade du ju säkert varit samma grej.
Så är det säkert.
Ja, förlåt. Jag måste bara...
Nej, men så kan det säkert vara.
Lägga vikt vid sådana där saker. Men det är ju intressant, du skulle kunna forska på det. Apropå forskning.
Ja.
Så känner jag lite att jag är intresserad av att göra det faktiskt. Efter att jag har slutat min utbildning. Åh, vill du?
Fram tills i... Varför dag idag? I förrgår, i fredags. Då vi hade en föreläsning med en doktorand. Och han liksom... Typ så här, han bara, ja, alltså, alla säger alltid bara, gå och forska för det är jätteroligt. Men nu när jag har bara ett halvår kvar på mitt projekt. Så vill jag säga till alla, gör det inte. Jag sover i min skrubb och jag bor i min skrubb. Och nej. Det är så jobbigt och det var så kul när jag började. Men nej, alltså jag måste höja ett varningsfinger.
Nej men bara... gud.
Ja,
och det var han seriöst eller var det som
det ja, jo, det var seriöst. För att han menade liksom att i början var det skitkul och man liksom bara, åh vad roligt att äntligen göra det jag vill. Mm. Men nu när alla handledare var på honom och det bara skulle slutföra så var det inte lika roligt längre.
Ja, men det kanske också beror på vad man har för inställning till livet. Ja.
Men jag tror att det, man har väl också, alltså man får väl en lön under en viss tid. Så man,
ja,
alltså det är väl ganska
du har ju en tidspress, ja, absolut. Så är det ju.
Mm. Nej, men jag skulle också, jag måste bara komma på vad jag vill forska om först.
Ja, det, men jag tänker man behöver inte begränsa sig. Det är, man har ju ett helt liv, man kan väl forska på tills man dör.
Ja, men det var lite så när han bara, ja, nu har jag hållit på sedan 2010 eller något sånt.
Mm.
Man bara, 5 år på ett projekt.
5 år, och hjälp, ja gud, det känns som att 2010 var typ förra året. Men ja, du har, ja nej, det tar, men man kan ju börja i lite mindre skala kanske och köra lite, alltså, vanliga
forskning. För först måste, alltså om vi tänker socialt arbete, måste man väl först läsa typ en master eller magisterexamen.
Ja, precis. Och sen kommer jag in på forskarprogrammet.
Ja.
Men det tänker jag, det är nice. Jag trivs himla bra här i Umeå, så jag tänker att jag stannar några år till, som det känns just nu, och bara pluggar och blir awesome.
Ännu smartare.
Precis, nej, för jag, vill ju som sagt inte jobba på SOS eller liksom jobba i behandlingshem eller sånt där. Alltså, jag är inte gjord för det. Jag är gjord för akademiska studier.
Ja. Nej, för att vi pratade innan, när vi började den här podden så pratade jag om så framtidsdrömmar jag ville.
Mm.
Alltså en av mina största drömmar är liksom att när jag, okej, jag skulle aldrig presentera mig så här när jag var på fest, men jag ser det liksom framför mig, att liksom man bara, professor Lisa Skoglund. Men jag skulle ju aldrig presentera mig så när jag var på festen och sånt, så att det liksom spricker. Men det hade, alltså fattar vad coolt.
Det är lite som det stod så här på gravstenar förr i tiden.
Ja.
Såhär, här båtsman. Ja, precis. Eller
fast låter inte cool om man är doktor. Doktor i socialt arbete, Lisa Skoglund. Och så bara hennes man Jimmy, så att han liksom får lite så normbrytande.
Apropå jämställdhet.
Mm. Och jag har alltid så här velat vara, alltså du vet så här, ibland om det är typ något tv-inslag på typ Rapport, så kommer det så här, då ska vi ringa upp experten i det här ämnet och höra vad den tycker.
Mm.
Tänk liksom när jag kommer upp där på en bild.
Ja, alltså jag kan verkligen, verkligen se det framför mig. Jag är 100% säker på att det kommer ske.
Ja.
Vi måste ju bara hitta ett bra ämne.
Ja.
Precis, man kan ju inte bli liksom expert på socialt arbete generellt, det kan man väl, men då får man jobba ganska mycket.
Men alltså man blir ju, som jag har förstått det, kan man ju ändå bli professor i socialt arbete.
Ja.
Men man har ju säkert någon sån, alltså gren som man jobbar med, alltså vad man har skrivit sin avhandling om och vad man sen forskar om liksom. Exakt. Sen som jag har förstått det, den krassa verkligheten är ju att ens forskning styr ju ganska mycket av liksom finansiella medel.
Alltså så är det ju.
Vad som är aktuellt att få reda på.
Så är det ju. Och ja, absolut. Men sen så är det ju så generellt också med sociala frågor och samhällsforskning. Att det, som jag har förstått det, så ges det väl inte lika mycket anslag till det som liksom, så här, naturvetenskaplig eller teknisk forskning.
Men det var hon,
medicinsk forskning.
Hon kvinna jag berättade innan om som hade jobbat i sociala jouren så var så cool. Hon är professor i socialt arbete. Hon är ute en sån jäkla resa.
Mm.
Och hon hade ju liksom bara hållit på lite. Hon kom in på forskarutbildningen och fattade inte varför och så. Och sen ringde de från regeringen och bara, vill du vara projektledare för en SOU? Alltså en sån offentlig utredning. Och hon bara, Så alltså, gjorde hon 3 sådana.
Shit ändå, vilken.
Och det bästa var, sa hon, det bästa var att hon fick designa omslagen på dem. Så att de inte var tråkiga, grå och svarta som alla var.
Men typ gud vad underbart.
Limegröna och så.
Jag vill träffa den här människan.
Hon är jättefantastisk. Hennes första jobb var att hon kom och skulle aktivera problemungdomen i en kommun. Och det var så, stod på en lapp att hon skulle göra det. Och sen fick hon ett kontor med ett skrivbord och en telefon. Mm-hmm. Och så bara, jaha. Ska vi aktivera problemungdomen idag då?
Alltså, det finns ju så konstiga babba.
Ja, men det ska väl nämnas att det här var väl på 80-talet ungefär, så att det var ett tag sedan.
Nej, det fanns en problemungdom inom citationstecken i varje kommun. Det är ändå bra. Skönt. Skönt.
Ja.
Men ja, men i övrigt, om man ska försöka avrunda lite kring utbildningen. Alltså det har ju ändå varit så extremt lärorikt och liksom kunskapshöjande, i alla fall för min egen del.
Jo, för min del också. Alltså det jag känner, som jag ofta säger, som jag har lärt mig mest, och det handlar liksom om, alltså det kan man ju säga, det lär man sig för livet egentligen, det här att jag hela tiden nu ser saker ur olika perspektiv.
Mm.
Alltså innan jag började utbildningen kunde jag vara så här stensäker på vissa saker och tänkte, men så är det.
Mm.
Och så tänkte jag liksom bara utifrån mitt eget perspektiv eller utifrån den personen i historien som jag kände liksom mest sympati för. Ja. Eller fattar du vad jag menar?
Ja, precis.
Men nu kan jag liksom tänka, men tänk på hur det känns för den andra. Hur ser den det? Och om vi ser så här, alltså jag vänder och vrider på saker så mycket mer än vad jag gjort innan.
Ja.
Och det har varit väldigt nyttigt för min egen del.
Ja, absolut. Och precis som du också säger, precis som du, men också att när, eller så här samhällsproblem eller individuella problem, när människor beter sig i konstigt eller för jävligt rent av ibland, så kommer man ju liksom in i det här, bara undra hur den barndomen var och så här. Yeah. Det tänkte man ju innan också, men nu har man ju i alla fall så här lite mer teoretiskt på fötterna, eller liksom teorier att, precis, att applicera och liksom förstå mer.
Och det kan ju vara till ens omgivningsförtret ibland, kan jag ju säga.
Ja, alltså folk hatar ju mig. Jag börjar känna det nu, att folk börjar liksom inte bjuda mig till festerna. Nej, nej. Så är det inte. Men alltså det är ju, ja, nej, det är svårt att vara en som kan allt om socialt arbete. Apropå poddens namn.
Ja. Nej, men jag känner också det. Det är därför det är så bra, så här, den här podden är så bra. Då kan vi liksom prata om såna här grejer med varandra och liksom lyfta, för ibland om jag pratar liksom hemma med Jimmy, alltså han är ju så, ja, han är ju världens snällaste man för övrigt. Bara lyssna allt på mig och humma med när jag vill berätta grejer om min utbildning.
Mm.
Och ja, för jag pratar ju jämt, och det gör jag ju, det har man ju här också.
Ja.
Men och det känns liksom så skönt att jag ibland kan liksom prata med någon annan om det som inte bara lyssnar för att vara snäll, utan för att faktiskt inte se. Nej, alltså han är intresserad så. Men jag förstår ju att det är klart att det inte är lika intressant för någon om man inte liksom är inne i det precis. Nej,
precis. Så. Jag förstår. Ja, men det är ändå fint.
Det är fint.
Det är fint, så. Fint som snus.
Ja, men snus. Imorgon ska vi prata om missbruk.
Varför det?
På min utbildning. Ja, vi har två föreläsningar.
Jaha, okej. Okay. Ja, missbruk är också någonting som är väldigt intressant.
Ja, jag får se om jag blir klokare. Jag har ju lite mina fördomar om det, men det är ändå nog imorgon, kan jag tänka mig.
Ja, det är viktigt. Väldigt viktigt. Jag sitter med en kvalitativ skituppgift som ingen i min klass fattar något av, utifrån vad jag har förstått av dem jag har pratat med. Så att, det ska jag sitta med i veckan.
Härligt, härligt.
Ja. Och sen så... Sen så blir det podd igen om ett tag.
Sen blir det podd igen om
ett tag. Med ett nytt färskt rykande, vad säger man? Färskt och rykande ämne.
Rykande färskt.
Rykande färskt, exakt.
Besserwissen här har talat.
Ja, det är bra.
Men
bra.
Då, vi kan ju avslöja att det blir något väldigt spännande nästa vecka i alla fall.
Ja, eller om två veckor.
Två veckor blir det.
Vi kör ju lite två veckors intervall för att vi inte är så rutinerade på det här. Ja. Vi måste komma in i kläderna och bli varma.
Så ska vi säga så långt då.
Ja, så långt. Det låter som franska. Så långt.
Så långt.